Så god afton och välkomna till detta lilla möte här onsdag kväll. Och vi kan börja med bön, bara stilla våra hjärtan. Herre, vi tackar dig just för denna stund och vi är glada och tacksamma att vi kan komma inför dig, Jesus. Vi ber just nu att du tar till våra hjärtan, du bygger upp oss. Herre, vi verkligen vill att du öppnar ditt ord för oss idag så att vi förstår vad du vill göra i våra liv, med våra liv. Och som det står i Kolosserbrevet 3:16, låt ordet vara rikt bland er. Och Jesus, det är det vi vill idag, Herre. Låt din helige ande leda oss i ordets, eller studien av ordet, och upplys vår inre människa att förstå de eviga tingen, de andliga tingen. Herre, du ser också vad som vi bär på idag i form av frågor och bördor och allt vad det kan vara. Herre, vi ber att du skulle ge oss ett tilltal, att vi skulle gå härifrån uppbyggda och med en möjlighet att vidare förstå dig och vem du är och vad du har gjort för oss. I ditt namn, Herre. Amen. Två stycken skriftställen. Vi kan börja i första konungabokens 6:e kapitel. Första konungabokens 6:e kapitel och vers 7. Det handlar alltså om kung, om tempelbyggnaden på Salomons tid. När huset uppfördes byggdes det av redan färdighuggen sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. Och sen Kolosserbrevets 2:a kapitel, Nya testamentet, och den 6:e och 7:e versen. Så Kolosserbrevet 2 och verserna 6 och 7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. När vi blir frälsta så hör vi den här termen ibland, att det är fullbordat. Johannes 19:30, Jesus säger på korset att det är fullbordat. Det är en term som kommer från affärsvärlden som egentligen betyder att någonting har blivit fullt betalt. Och han har betalt priset för oss, så att vi kan gå fria. Och i Hebreerbrevets 4:e kapitel och den 9:e versen så talas det om en sabbatsvila för Guds folk. Och ni vet hur judiska folket, de håller sin sabbat, lördagarna. Och många kristna, åtminstone förr i tiden, höll ganska hårt på att söndagen skulle vara en vilodag. Personligen så tror jag att det är någonting som är väldigt bra, väldigt nyttigt, och kan man ha den vanan så är det väldigt bra, både för individer och för samhället i stort, absolut. Men det har ingenting med vår frälsning att göra på det sättet, och det handlar egentligen inte om en dag utan om en person, därför att vår sabbatsvila är inte en lördag eller en söndag eller någon annan veckodag, utan vår sabbatsvila är i honom. Han är det som ger oss vila. Han är det som ger oss det vi behöver. Alltså att vi har hela tiden strävat i oss själva att finna Gud, behaga Gud, finna oss själva, vad det nu kan vara, relationer med människor. Hela tiden strävan. Men när vi finner honom och vi förstår det fullbordade verket, då kan vi bokstavligen, men framförallt bildligt, pusta ut och säga att jag är hemma. Jag har gått in i den här sabbatsvilan. Mitt liv är nu i honom. Och jag tänker på hur det står i Kolosserbrevet 3:3. Att vårt liv är dolt i honom. Det är vår ställning i Kristus. Att i det ögonblick jag tror på Jesus Kristus, så tar den helige ande mig. I första Korinthierbrevet 12. Verserna 11, 12 och 13. Eller 13 framförallt. Och döper mig in i Kristi kropp. Mm. Och där är jag. Där är jag. Förseglad till ändens tid. Och jag tillhör honom. Jag är hans barn. Men versen efter, Kolosserbrevet 3:3, säger att vårt liv är dolt i honom. Och sen i versen efter så står det att han är vårt liv. Och jag tror att många av oss, vi tänker ofta liksom att när vi har blivit frälsta, så är vi framme. Och det är vi på ett sätt i vår ställning. Liksom, att vi är sittande med honom i det himmelska. I Efesierbrevet 2:6. Han har suttit ner i Hebreerbrevet 1:3 på faderns högra sida efter att ha fullbordat verket. Och nu är vi sittande med honom. Det är vår ställning. Det finns ingenting som kan påverka den, rubba den, förändra den på något sätt. Men erfarenhetsmässigt så tyvärr är det så att vi börjar att leva som om Gud knappast inte finns ibland. Och det är det givetvis inte som han vill, utan han säger att vårt liv är i honom. Vi har blivit delaktiga av gudomligt liv, står det i andra Petrus 1:4. Och nu vill vi uppleva det här livet. Och jag vill tala om den här kvällen om att vandra i hans nåd. Att vandra i hans nåd. Och vi läste här i Kolosserbrevet 2, verserna 6 och 7, att liksom vi tog emot honom, så ska vi också leva i honom. Och det är så underbart, för att liksom å ena sidan så är vi framme. Det finns ingen strävan kvar i den bemärkelsen att vi kan lägga någonting till det som Gud redan har gjort. Utan vi kan verkligen vara i den här vilan, erfara den här vilan. Men samtidigt så börjar vår vandring. Samtidigt börjar vår vandring att följa honom och att bli lika honom. Omformas till hans avbild, som det står i Romarbrevet 8:29. Och det är en fantastisk vandring. Så han säger att stanna nu inte upp, utan lev nu i honom. Därför att samma underbara rättfärdiggörelse som ni upplevde, nu kan ni uppleva samma underbara helgelse i honom. Och där i vers 7 sen så talar han om tre olika saker. Han säger för det första att låt det rotas och uppbyggas i honom. Och i Hebreerbrevet 13 och vers 9 så står det att det är gott att ha sitt hjärta styrkt i nåd. Och jag tänkte på det här liksom, ja,
vi kan
Hebreerbrevet 13 och vers 9. Det är gott att vara styrkt i hjärtat av nåd. Och återigen så talar vi inte om någonting annat än en person. Därför att nåden, det är ett attribut som vi finner hos en person. Ibland så talar människor om jag tror på kärleken. Det låter väldigt fint. Men för att jag ska kunna tro på ett attribut, så måste jag också tro på att någon besitter det här attributet. Så jag kan säga, okej, jag tror på nåden, jag tror på barmhärtigheten, jag tror på kärleken, jag tror på tålamod, allt det här. Men det måste också finnas hos en person. Och det är viktigt att förstå det. Därför att lagen, står det, kom genom Moses. Eller Moses, förlåt mig. Men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. I första, inte första Johannes, men i Johannes evangeliets första kapitel. Och verserna 16-18. Och det är hans karaktär. Och jag älskar att läsa evangelierna. Jag vet inte vad det är alltså, men jag läste ett evangelie, så brukar jag ofta börja på ett annat. Därför att de är så härliga, för de berättar just om det här, hur Gud i Jesus Kristus. Gud blev en människa i honom. Och han kom in i den här världen. Och han berättade för människorna. Han visade för människorna. Både i ord och handling. Vem Gud verkligen är. Därför att de hade sitt koncept om vem Gud är. Precis som vi har vårt koncept om vem Gud är. Det är delvis kanske kulturellt. Det kanske har med det samfund att göra som vi har tillhört eller uppväxt i. Eller vad det nu kan vara frågan om. Och vi har vissa idéer om vem Gud är. Ibland är det rätt, ibland är det fel. Men Jesus kom. Och det står att han visade vem fadern var. Eller är. Och det är så underbart att när lärjungarna frågade Jesus som sa liksom att visa oss fadern så räcker det. Och Jesus suckar liksom och säger: ni har varit med mig så länge att, och ännu har ni inte förstått detta, att har ni sett mig så har ni sett fadern. Därför att vi är ett. Och han visade verkligen på det sättet vad nåden är. Fariserna hade inget begrepp om vad nåden var. De talade till människorna, de gav människorna lagen, de tolkade lagen och de sa, gör så här och så här för att bli accepterad. Så kommer Jesus och bryter alla de här koncepten, rakt av. Och låter folk gå fria. Och fariserna tänker, men det här är ju fruktansvärt liksom. Vem är den här mannen? Han kan inte vara av Gud. Han låter dem gå fria. Vi håller oss till lagen. Okej, Jesus säger, jag vet. Men vem har gett er den här lagen? Det är jag. Jag är laggivaren. Jag är lagtolkaren. Och jag är också lagtillämparen. Ah, vad betyder det? De hade sin egen uppfattning om lagen. Och hur den skulle tillämpas och så vidare. Tolkas. Men det är viktigt att förstå här att nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Och kristendomen är på det sättet fantastisk. Därför att där är Gud personlig. Gud är inte bara en kraft. Gud är inte bara en upphöjd Gud. Vilken vi liksom måste klättra till, upp till eller ta oss fram till genom olika. Han kom själv ner. Blev en människa. För vår skull. Så att han är så nära. Han är inte långt bort. Men det står i Romarbrevet 10:8 liksom, att ordet är i vårt hjärta. Gud är aldrig långt borta. Hans fullkomliga, perfekta vilja är aldrig längre bort än en bekännelse. Vi tänker hur vi gör fel många gånger, misslyckas i olika sammanhang. Och vi tänker, hur ska vi reda ut det här? Men Gud säger, lätt, bekänn. Därför är det ögonblicket så är vi återupprättade 100%. Och låt det rotas och uppbyggas i honom, säger han här. Och sen så säger han att befäst, eller låt det befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och Bibeln talar om att tron kommer att höra Guds ord. Ni har säkert själva märkt det, om vi går en dag, en vecka, Gud förbjuder, en månad, vad det nu kan vara, utan ordet eller väldigt lite av ordet, så märker man liksom att man har ju ingen tro. Och så tänker man, nu måste jag tro. Liksom, hur ska jag kunna tro? Men jag kan inte producera tro. Jag har ett mått av tro, står det i Romarbrevet 12:3. Det är en gåva från Gud. Men frågan är, vad sätter jag min tro på? Det är inte bara att jag tror på någonting. Det viktiga är att jag tror på rätt objekt. Jesus Kristus, Guds son. Att jag tror på hans ord. Och när jag gör det, när jag lyssnar till ordet, då föds tron. Och då blir löftena levandegjorda. Och tron blir ingenting svårt. Vi tänker ofta att tron är någonting svårt. Men det är när vi försöker att jobba upp tron på egen hand. Dyk upp. Var med. Lyssna på budskapen. Därför att där föds tron. Och när tron föds, då kan Gud också sätta ett löfte framför oss. Och vi tror på det. Därför att tron har fötts i våra hjärtan. Och här säger han att låt er befästas i tron. Och det är intressant att i Jakobs brev, första kapitlet, och den andra versen, Det står att vi ska skatta oss lyckliga när vi går igenom prövningen. Man kan tycka liksom att den här Jakob, liksom, vad hade han att tänka med? Skatta oss lyckliga i prövningarna. Och det står faktiskt många prövningar. Och det är ett grekiskt ord som används där som är poikilos. Och det här ordet det betyder egentligen en mångfacetterad sak, ungefär som ni tänker en diamant som har en massa olika sidor, en liksom mångsidig, mångfacetterad. Det här ordet för poikilos. Och han säger att skatta är lyckliga när ni går igenom många olika typer av prövningar. Därför att det bevisar att någonting har hänt i er. Det bevisar att Guds ord har tagit form i er. Och då säger vi, ja men okej, då ska jag sluta lyssna på Guds ord. För att om det betyder att varje gång jag tar till med ordet så ska Gud pröva någonting i mig. Nej, då låter jag hellre ordet vara. Det blir det logiska resonemanget. Men tro mig, det är inte så vi ska tänka. Därför att när Gud ger oss en prövning så gör han det inte förrän han ser att vi har en kapacitet för att gå igenom den. Och när vi gör det, då är den inte tung att bära. Som det står i Ordspråksboken, Saltaren menar jag. Det står att den som har, Jeremia 17 är det. Det står att den som har djupa rötter, han eller hon känner inte när hettan kommer. Att det kan komma ett torrt år, det kan komma liksom någonting i vägen, men på grund av att rötterna är djupa i ordet så gör det att man klarar det. Man kan bära frukt också i de torra tiderna. Så i 1 Petrus 4:10 så talas det om Guds mångfaldiga nåd. 1 Petrus 4:10. Och den här mångfaldiga nåden, där har vi samma ord. Poikilos. Så för de mångfaldiga prövningarna så har vi en mångfaldig nåd som motsvarar. Och det är underbart att se att det finns inte någon prövning som Gud inte har nåd för. Men jag tänker på hur de första lärjungarna i Apostlagärningarna 4 och 5, hur de predikade, de blev förhörda, de blev misshandlade. Och står att när de gick därifrån så skattade de sig lyckliga för att de hade blivit betrodda att få bli misshandlade för hans namns skull. Man tänker liksom, vilka galningar. Men just att de skattade sig lyckliga. De var så fulla med ordet att de var jätteglada för att de förstod att Gud hade gjort ett verk i deras hjärta och nu kunde han pröva det. För när Gud prövar oss så prövar han egentligen ordet i oss snarare än oss själva. Jag har gått igenom så många prövningar. Jag tror inte vi klarar många prövningar alls egentligen. Men ordet i oss klarar alla de prövningar som Gud vet att det klarar. Och han ger dem till oss i proportion till det. Och det finns en intressant vers i 4 Mosebok, kapitel 31 och vers 23. Det står att allt som tål eld ska gå genom eld, men det som inte tål det ska gå genom vatten. Och för reningens skull. Och det är intressant att se att det är också en bild av att vissa människor ser man går igenom otroliga prövningar. Och man tänker bara liksom, men hur klarar de det? Gud har sett det. Mycket av Guds ord i deras liv. Andra av oss klarar inte guldprövningen. Vi får nöja oss med vattenprövningen. Det är också en prövning. Men den är lite enklare. Och han säger att det som tål eld ska gå igenom eld. Men det som inte gör det, det går igenom vatten. Och det är intressant att se att i 1 Korinthierbrevet 10:13 så står det att Gud prövar inte över förmåga. Det tycker vi att han gör ibland, men han vet var gränsen går. Och han ger oss ett löfte i Romarbrevet 8. Han säger så här, tror det är vers 16 och framåt där, 16, 17, 18. Han säger så här att de svårigheter och prövningar vi går igenom här, han säger, de är inte ens värda att bli jämförda med den härlighet som ska uppenbaras på oss. Och jag tycker det är så underbart att veta att på det sätt som Gud kan belöna eller kompensera oss för lidande, det har vi ingen aning om. Därför att vad inget öga sett, vad inget öra hört, vad inget sinne har förnimt, vad Gud har förberett för dem som älskar honom. I första Korinthierbrevet 2:9. Vi har ingen aning om det. Vilka stora grejer liksom, vad finns där alltså liksom, vad är det Gud har förberett? Men en sak säger han, det ska vi veta, det är att prövningar de är kanske svåra, men han ger nåd för dem och han visar också, eller han belönar oss på det sättet i all evighet på ett fantastiskt sätt. Vi läste ju här i första Konungabokens 6:e kapitel och den 7:e versen om hur stenarna i tempelbygget förbereddes i underjorden. Intressant, därför det fanns ett jordiskt tempel och vi vet att i nya förbundets tid så är vi Guds tempel. Första Korinthierbrevet 3:16, första Korinthierbrevet 6:19, andra Korinthierbrevet någonting. 6:16 kanske det. Så talas det om hur vi är Guds tempel. Och i första Petrus 2:5 så står det att vi är levande stenar i detta tempel. Och vad betyder det? Jo, att Gud har satt in oss i ett sammanhang. Precis som de här stenarna förbereddes i underjorden och sen bars de fram och sattes in i templet, och när de kom ut så passade de perfekt i templet därför att de var redan förberedda. Och det är en bild av hur Gud förbereder våra liv här och nu i underjorden, i bemärkelsen i det tysta. Därför att vad hände där i underjorden? Jo, det var hammare som hördes, det var järnverktyg, det var mejslar, allt vad det nu kan ha varit. Alla de sakerna hördes liksom, bom, bom, de fixade de här stenarna, men ingen hörde det där ute. Och det är det vi liksom går genom den här världen, vi träffar varandra, ibland vet vi kanske att människor går igenom saker, men många gånger vet vi det inte. Vi har ingen aning om det. Men det är mejslande och hamrande och förberedande. Ibland kanske det bara är sandpappring som pågår. Men vad det än är, så är det, så pågår detta i det tysta, i det fördolda. Så att vi ska passa in i tempelbygget. Och nu talar jag inte om frälsningen. För den är omedelbar i det ögonblick som vi tar emot Jesus i våra liv. Men jag talar om erfarenhetsmässigt. Att vi passar in i Kristi kropp. Att vi blir medvetna om att vi är kallade av Gud till att ha en unik plats i Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 12:27. Unika lemmar i Kristi kropp. Och detta förbereder han oss för. Och varje lem bidrar till fullheten, talar vi i Efesierbrevet 4 om. Och i Ordspråksboken 29, vers 18, så talas det om att utan en vision så förgås folket. Och det betyder att man går tillbaks i det gamla. Man är inte andligt disciplinerad i sitt liv. Och det här märker man ofta, man blir passiv kanske, man är likgiltig inför evangelisationen, man har inte mycket av ett böneliv och kanske inte så mycket kärlek heller till varandra. Det är sån här passiva, andlig passivitet. Men det är underbart att veta att vi kan bygga upp oss själva i den heliga tron. Vi blir inte andliga automatiskt. Vi måste bestämma oss för att ta emot ordet. att lyssna till ordet så att tron föds i våra hjärtan. Så att vi tror hans löften. Så att vi vandrar med honom. Så att vi bär frukt och blir uppbyggda på det sättet. Och den tredje saken här som han nämner, det är att vi ska överflöda i tacksamhet. Och om vi inte är andligt disciplinerade liksom i våra liv, då tar köttet över omedelbart. Och köttet är alltid negativt, köttet är alltid kritiskt. Ibland kanske vi är hyfsat bra på att dölja det, men oftast inte. Och jag tänker just på liksom att det är så viktigt att tacka Gud. Och hur många gånger ber man inte om olika saker? Och Taina brukar säga till mig, men vi måste ju tacka också liksom. För att vi ber gärna. Sen när Gud svarar, så är vi inte lika snabba med att tacka. Mm. Och jag tänker just bara på hur vi har så mycket ursäkter. Och jag kommer ihåg att pastor Stevens berättade en berättelse en gång. Han var hos en man som var 89 år gammal. Och han var väldigt pigg. Och så sa han att han gick, det var nere i källaren där och de visade liksom hur fint städat det var. Han sa, jag städade det själv. Och jag är 89 år gammal. Ja. Och sen gick de någon annanstans liksom i trädgården och de tittade där. Och ja, det här gör jag själv. Och jag är 89 år gammal. Liksom. Han påpekade hela tiden hur stark och duktig och bra han var. Liksom. Och han var 89 år gammal. Och så sa han att okej, men det skulle vara jättekul om du kom och besökte oss i kyrkan en gång. Nej, det kan jag inte. Jag är 89 år gammal. Och jag tänkte just på det liksom att vet ni vad jag menar? Vi vänder saker precis som vi vill. Jag menar, vi skryter över någonting liksom. Hur pigg och jag är ovanligt pigg för min ålder. Jag klarar det här och det här. Men sen liksom när det gällde att komma till kyrkan, då var han för gammal. Då klarar han inte av det. Och jag tänkte just på det liksom att det är så typiskt oss liksom i köttet att vi får saker och ting till vad vi själva vill att det ska vara och vänder kappan efter vinden som det heter. Och men vi överflödar i tacksamhet. Vi mediterar över hans nåd, att vi rotas och byggs upp i honom. Vi styrker våra hjärtan i nåden. Vi befästs i tron. Vi tar varje tillfälle att lyssna på ordet och bli uppbyggd och vara med Kristi kropp. Och det leder till ett överflödande liv av tacksamhet. Och jag tänker på det liksom att prata om det lite grann i söndags också i samband med Jakobs brottningsmatch. Att någon som talade om en förolämpande tystnad. Jag menar, en del säger att det är nästan värre när någon är tyst än om man grälar och skäller och skriker. Och, alltså därför att på något sätt liksom att det är just det här att ingenting. Och någon som berättade en gång hur liksom någon har inte pratat med någon på åratal. Och jag tänkte just liksom att med Gud också att vi kan vara så tysta. Vi kanske inte skriker åt honom eller tjatar på honom eller någonting sådant, men vi är tysta, vi säger ingenting och Gud är intresserad, vi är skapade av honom för att ha en relation med honom. Och även om det innebär att vi brottas med honom som Jakob gjorde ibland, så är det okej. Hellre det än den här förolämpande tystheten som vi ibland lite liksom tiger ihjäl allting. Så Gud verkligen uppmuntrar oss på det sättet att tacka honom, men också ställa frågor, också brottas med honom, också ifrågasätta, därför att Gud går inte sönder om vi utmanar honom. Och vi ser också det i skriften hur många gjorde det. Gud i sin trofasthet, han mötte dem, han svarade på deras frågor och den som söker han finner. Så jag tänkte bara på hur viktigt det är att vandra i nåden, att vandra i samma frälsning som vi har tagit emot. Precis som vi tog emot Kristus Jesus, så vandra nu i honom. Och det är en sån förmån. Så låt oss inte stanna upp med eller vid att bara liksom tänka att vi är frälsta, men att också vandra i honom, lära känna honom mer och mer. Amen.